Där är Odlar med P1, Skåne igen. Det handlar om pollinatörer idag, tillsammans med Kimmo Romponen, som bland annat är, alltså är växtförädlare och har som specialitet frukt och bär på SLU. Dessutom så ska jag nämna det att Maj-Lis idag bland annat svarar på frågor om gräs, mossa och myror. Och vi besöker också en svampodlare. Handlar om att odla svamp inomhus. Och en sak jag undrar över är just pollinatörer. Vilka är bäst?
Ja, bäst beror på tillfälle skulle jag vilja säga. Därför att om vi pratar om tidig vår, dåligt väder, kall väderlek och så. Då är ju humlorna de som är allra bäst att ha i sin trädgård. Och därför tycker jag det är humlor som man ska försöka gynna så mycket som möjligt.
Varför är de bäst?
Ja, humlorna, de flyger redan vid 5 grader. De har väldigt mycket hår på sig, mycket päls. Och pälsen hjälper till att fånga upp pollenkornen och kan då effektivt följa med humlan till nästa blomma. Det är ju det som pollination går ut på, att föra över pollen från en individ till en annan individ så att befruktning kan ske och det kan utvecklas frukter och frön. Du får alltså en bättre fruktsättning och du får en bättre fruktutveckling, en bättre fruktkvalitet med hjälp av pollinatörer.
Större?
Ja, större, därför att ju mer matad man säger, ju mer välbefruktad en äppelblomma blir, desto fler kärnor får man. Och ju fler kärnor man har i frukten, desto större blir äpplet och desto mer välformat blir det.
Ah, så mängden, antalet befruktade kärnor, frön, signalerar ut till, nu ska vi ha mycket kött här.
Ja, någonting är det i alla fall som gör att frukten sväller upp bättre och jämnare.
Jag tänker, humlorna då kan flyga vid låga temperaturer och har mycket hår på kroppen så de kan flytta mycket pollen och befrukta mycket. Men om man tar om man jämför då en och annan humla som flyger omkring med en hel bikupa med tiotusentals befruktande insekter, så borde väl bikupa vara överlägsen, tänker jag.
Ja, alltså bina är ju otroligt duktiga och effektiva när det är varmt väder. Ja. Honungsbina, odlade bina. Mm. När det är varmt väder, temperaturen upp mot över 12 grader, 15 grader sådär, då är de jättebra pollinatörer. Och bin behövs i yrkesodling till exempel när det är många träd som blommar samtidigt och de naturliga pollinatörerna kanske inte räcker till helt enkelt. Men humlorna däremot, de har mycket pollen med sig och kan jobba både morgnar och kvällar, vilket inte bina gör. Och på det sättet så är ju de väldigt effektiva och kan flyga vid en kall temperatur. Så de är ju effektiva i vårt klimat. Så jag tänker liksom att gynna de naturliga pollinatörerna är viktigt oavsett om det är humlor och bin. Men särskilt humlorna eftersom de flyger vid låg temperatur.
Men nu pratar vi ju mest bin. Men fjärilarna?
Ja, fjärilarna har inte pratat om så.
Nej, hur är det med dem? Men de är inte, och liksom frukt och så?
De är inte relevanta. Fjärilar är inte relevanta för fruktträd och bärbuskar. De har inte hunnit bygga upp sina populationer vid denna tiden.
Vi kommer alldeles strax tillbaka hit till det skånska solskenet. För nu är det dags att gå inomhus, ända in i garderoben. Vi ska till Västerås där Linda Holtby odlar svamp.
Då ska vi gå in till svampgarderoben, fast det är mer som ett litet rum kan man säga.
Jo, men det är en gammal klädkammare. Här brukar jag odla min svamp.
Den här klädkammaren är numera odlingsrum. Linda Holtby odlar nämligen en massa ätbara grejer, inte bara svamp. Hon har skrivit en bok om att odla sin egen mat. Den lilla farmen i stan heter den. Den här forna klädkammaren är några kvadratmeter stor och här finns växtbelysning och det är rumstemperatur. Det finns olika sätt att odla svamp hemma. Linda har testat att odla med ett färdigt svampkit med champinjoner som hon köpt på nätet och följt instruktionerna.
Där brukar man kunna skörda 2 eller 3 gånger och jag tror att det är någon gång när jag har fått en skörd på 2 till 3 kilo.
Men ännu roligare tycker hon det är att odla från början i en plastlåda.
Ja, men tänk en glasskartong med hål som är ungefär som en krona
i locket. Hur går du tillväga då när du ska odla din svamp här?
Då börjar jag med att beställa mycel och i den här lådan så brukar jag odla ostronskivling. För den går nämligen väldigt bra att odla tillsammans med kaffesump som växtmedium. Och det är ju en restprodukt som jag annars kanske skulle kasta, men då kan jag alltså använda den. Så då blandar jag mycelet med kaffesumpen som också är lite fuktig, för svamp gillar ju den här fuktiga miljön. Sen låter jag mycelet växa igenom kaffesumpen så att det ska bli som en vit matta. Och då är det dags att fylla på med kaffesump. Och när det har växt ända upp till locket här, då kommer de här svampens fruktkroppar att bildas.
Hur ser mycelet ut för det första när det kommer?
Mycelet brukar sitta i en slags, vad ska man säga, någon slags... Det ser nästan ut som riskorn, fast det är nog halm av något slag. Och sen när det sätter fart att växa, då blir det som en vit massa kan man säga.
Och hur mycket kaffesump har du till de här första halmpelletsarna med mycel på då?
Jag tror jag brukar ta 2-3 stycken kaffepåsar. Eller, när jag har bryggt mitt kaffe. Så det är den sumpen som jag använder.
Och så ska det bli en matta och så lägger du på mer kaffesump och så blir det en matta och så lägger du på mer kaffesump och så arbetar du dig upp till hålen, är det så det funkar?
Ja, men precis. Och över hålen sitter det sån här kirurgtejp till att börja med för att hålla smuts borta. Och när jag ser de här första små fruktkropparna, då tar jag bort tejpen. Och sen får man vänta. Så fullkomligt exploderar de första små kropparna. Och så har jag min svamp.
Den här lådan är väl kanske 15 gånger 15 centimeter eller så. Hur mycket svamp blir det i en sån här?
Det blir några 100 gram i alla fall. Det kan bli en 200-300 gram per omgång. För det som är så fantastiskt, det är att så länge mycelen är fin, hälsosam, då kan jag spara en bit och sen kan jag börja om från början igen.
Du sa här att det är kirurgtejp över de här hålen fram tills du har kommit hela vägen upp och fruktkropparna ska kunna komma ut. Hur viktigt är det där med att det ska vara helt rent?
Det är framför allt för att se till att mycelet är hälsosamt. Det är lätt att få in mögel om man inte sköter hygienen.
Så lådan när du börjar den också helt steril?
Den är steril, den steriliserar jag med kokande vatten.
Du odlar ju väldigt mycket olika saker. Vad skulle du säga är liksom speciellt med känslan att få fram svamp?
Ja, men det är bara så himla roligt. Det skiljer sig från grönsaker. För där kan jag följa processen på ett annat sätt. Man ser att det växer och det kommer bladpar och blommor och så vidare. Men svamp måste jag vara lite mer tålmodig. Så det är lite som julafton. Man går och väntar och väntar och väntar. Och sen plötsligt så inser man att det lyckades. Fast jag vet att det ska hända så blir jag lika överraskad varje gång.
Reporter i Västerås, Åsa Wistedt, som också är det här programmets producent. Tillbaka på Lantbruksuniversitetet, skånska Alnarp, bland blommande fruktträd. Det handlar om pollinering och jag är här tillsammans med frukt- och bärexperten Kimmo Rumpunen. Hur ger jag goda förutsättningar för vilda pollinatörer, bland annat humlor, i min trädgård?
Det finns flera olika saker som man kan göra. Framförallt så ska man inte ha en alltför välstädad trädgård, utan se till att det finns lövhögar under buskar, att det finns kanske lite sorkål där humlorna kan bygga bo, att det finns lite grästuvor, att man har en kompost som inte är för välskött utan att...
Öppen.
Ja, en öppen kompost med grövre grenar, fina grenar, blad, grästuvor som man lägger upp och ner och låter förmultna i långsam takt. Då skapar man ju... Ja, kanske man har lite stenrösen också. Då skapar man ju förutsättningar för humledrottningarna att överleva vintern. Det är ju humledrottningarna som för hela samhället vidare hos just humlor. Och sen när humlorna vaknar på våren så behöver de ju pollen och nektar. Och då behöver man se till att det finns växter helt enkelt som kan leverera då. Och där finns ju sälg som är ett sådär jättebra både bi- och humleväxt. Humle är ju bin egentligen. Och följa upp med många olika typer av blommande växter. Så prydnadsväxter har vi krokus till exempel och vi har skiller.
Vintergäck.
Ja, vintergäck. Tidiga och bra. Men sen så behöver det finnas växter hela säsongen igenom. Olika ärtväxter är bra nektargivare. Och i gräsmattan kan man ju ha vitklöver och inte klippa gräsmattan för ofta. Om man har äng eller lägger om del av gräsmattan till äng och ser till så att där kommer in en lokal flora, kan man ju också hjälpa den på traven kanske med att så in en del av de örter som finns i omgivningarna. Eller plantera ut småplanter av sådana. Röd klöver är jättebra att ha med sig. Och bland odlade växter så finns det ju otroligt många kryddväxter som också är bra bi- och humleväxter. Och på hösten så får man se till så att det också finns höstastra till exempel och gullris och sådant som blommar under en längre tid. För ju längre tid som vi har tillgång på blommande växter, så desto bättre är det för alla typer av pollinatörer.
Mm. Hur ser den här trädgården ut nu då?
Hur tänker du då?
Det är så oerhört mycket saker som ska in här. Det ska vara risigt och skräpigt, öppna komposter, stenrösen, klöver, ängar, jättemånga olika perenner som växer så det ska blomma hela sommaren då, så krokusar och sälja också. Mm. Mycket ska in i den här trädgården för att gynna, för att pollinatörerna ska klara sig i den trädgården.
Ja, absolut. Nej, men vi behöver ju en varierad trädgård med alla möjliga typer av ståndorter för olika typer av växter. Och det blir en mångfaldsträdgård, alltså en väldigt rik trädgård där vi kommer att trivas som människor också, tänker jag. Så den traditionella gräsmattan, den tycker jag man kan ha som en liten rundel någonstans. Möjligen som en
lite solitär.
Ja, en liten solitär. Ja. Och sedan se till att få så mycket annat liv som möjligt i trädgården. Och man ska inte glömma bort att det behövs vatten också. Alltså insekterna behöver vatten. Så någon liten vattenspegel någonstans. Det behöver inte alls vara särskilt komplicerat. En vattentunna som samlar regnvatten eller så. Men just det här att gynna mångfalden i växtlivet, då får man också automatiskt många fler pollinatörer i trädgården.
Nu är det hög tid för Maj-Lis.
Ja, och Maj-Lis står och tittar på gräsmattan. Här är det väldigt tydligt. Gräs, gräs, gräs. Och så blir det skuggigt, då blir det mera mossa.
Ja, precis, det följer. Och det stämmer så väl med den frågan vi har fått om mossa i gräsmattan.
Ja, det är Lena som undrar om man måste ta bort mossan. Hon bor i Gränna och hon tycker att många pratar om att mossan måste bort från gräsmattan. Men hennes erfarenhet är att när gräset väl kommer igång så tar det ändå över.
Precis den erfarenheten har jag på den här gräsmattan där vi står, där det i dagsläget på det skuggiga området är ganska mycket mossa. Men när vi kommer fram sen på sommaren så ska du se att det gräs som ändå finns med här, det har tagit överhand. Så att min man får klippa även den delen, annars kan man ju tro att det här behöver ju inte klippas överhuvudtaget, va? Sen håller ju mossan fukten mer, så det stämmer. Det är inte så roligt att lägga ut en filt på en yta som har mycket mossa, för då blir det blött igenom. Mm. Den håller fukten, det gör inte gräset på samma sätt, det torkar upp mycket snabbare, så på det sättet är det rätt. Men alltså, det är en fri värld vi lever i, så att alla har rätt att ha mossa i gräsmattan, det är inget man ska hålla på och peka finger för. Nej, det tycker jag inte.
Nej. Så låt mossan vara kvar om du vill, Lena. Sen har vi en fråga om myror. Och det här vet jag att du får många frågor om. Malin, hon har problem med ett myrbo med rödmyror i en odlingsbädd i växthuset. Hon skriver att de äter upp tomat och gurka till exempel. Och hon har testat en massa. Hon har grävt ur och hällt kokande vatten. Hon har haft på kanel och insektsmedel. Inget funkar.
Precis. Och myror äter inte. Nej, det ska vi först och främst säga. Nej, de gör ingen skada på det viset på växterna. Men däremot så deras gångar i jorden gör att det blir väldigt torrt. Så att det händer att växter kan dö där det är myror på grund av torka helt enkelt. Och jag tycker väl så här att myror, de får leva de också. De får leva på de flesta platser där det gör ingen som helst skada. Men när de är inne i växthuset och när det är någon enskild planta som man är väldigt rädd om, då tycker jag faktiskt att man får försöka bli av med dem. Och då gäller det faktiskt att vattna ut. Det finns ju myrmedel av olika slag, men det är inte så att man ska strö det på ytan, för det har ingen som helst effekt på de här myrorna, utan man ska vattna ner de medel som finns för utvattning, heter det inte urvattning, utvattning, och gör det då på de specifika ställena där du tycker här är det jätteviktigt att inte myrorna trivs. De får vara någon annanstans. Med glädje.
För de gillar inte när det är för fuktigt.
Nej, ibland räcker det att man är riktigt, riktigt noga med att hålla marken jämnt, fint, fuktig. Men jag vet av egen erfarenhet att det kan vara väldigt svårt. De är envisa, precis som vi är.
Ja. Då får Malin vara envisare.
Ja.
Marianne i Västervik undrar hur hon bäst bekämpar kastanjemal på hästkastanj.
Ja, om jag visste det så vore många väldigt glada. Tyvärr, det har gjorts en hel del undersökningar om det finns några naturliga fiender som man eventuellt kanske skulle kunna föröka och så här. Parasitsteklar är ju sådana som brukar vara duktiga på att lägga in sitt äggläggningsrör inne i bladet och träffa precis den här larven som är inne i bladet. För det här är en minerare som gör väldigt fula skador på hästkastanj. Det är ju till och med så att man avråder ifrån att plantera hästkastanj på grund av kastanjemal. Men även en svampsjukdom som heter bladbränna som kan vara väldigt ful. Va? Nej, tyvärr. Alltså man kan ju ta hand om bladen, men det finns, ju, finns det hästkastanjer i närheten och ingen gör någonting alls, så är ju risken stor att de ändå kommer flygande in. Va? Så att jag skulle nog säga att det är omöjligt att göra något. Vi hoppas på att någon parasitstekel är anpassad för just den här arten. Mm. För parasitsteklar är väldigt världsspecifika som det heter. Så att då måste komma upp någon art som gillar den här kastanjemalen.
Mm. Då väntar vi på den.
Ja.
Sen har vi en fråga om ett plommonträd. Och det är Vivian som har ett nysatt plommonträd som står inomhus i Övik i väntan på våren. Sen är det något på bladen och det är ju mörka fläckar.
Mm. Och det står inomhus, den här lilla plantan. Det är inte konstigt att det blir både det ena och det andra, men det är ingenting som ser ut som att någon parasit skulle vara på det. Utan det är liksom vantrivsel skulle jag vilja kalla det. Det kan vara för torrt i luften, det är ju oftast inomhus. Och det kan vara något näringsämne som inte tas upp eller är för hög utsträckning. Eller så. Det är helt omöjligt att säga det här ordnar till sig när plantan kommer ut. Det är ju där den ska vara och inte en kruka inomhus.
Men är det bättre då att ha sitt lilla plommonplanta ute hela tiden då, eller?
Kanske att man är rädd att den skulle ha skadats utav vintern och därför förvarar man den inne. Men det har ju varit väldigt bra om den har kunnat stått svalt, riktigt svalt, inte inne i ett bostadshus utan kanske i ett garage eller så som har varit frostfritt. Det har varit mycket bättre.
Men den kommer att repa sig?
Det tror jag. Absolut. Mm.
Nu flyttar vi oss till den här gräsdelen av, av gräsmattan till där solen är. Bort från mossan.
Skönare var i solen. Tack Maj-Lis Pettersson, Åsa Wistedt. Skicka gärna era odlingsfrågor till odla@sverigesradio.se och så finns vi på sociala medier. För att få stor frukt så är det en bra idé att gynna sina pollinatörer. Det berättade Kimmo Rumpunen i början av programmet. Ofta, inte alltid, men ofta har man ju grannar med trädgårdar, med blommor. Kan man liksom dra nytta av sina grannar?
Ja, absolut. Jag tänker, det är ju många som undrar kring vilka äppelsorter till exempel och päronsorter som man ska ha för att de passar ihop så att de kan bli befruktade. Men bor man i ett villaträdgårdsområde eller koloniträdgårdsområde i en tät bebyggelse så finns det nästan alltid sorter som fungerar tillsammans. Så jag tycker inte man behöver vara så jätteorolig för det. Sen är det också så att genom växtförädling så har man tagit fram sorter som också är självfertila. Till exempel självfertila sötkörsbär.
Som befruktar sig själva?
Ja, som kan befrukta sig själva med hjälp av pollinatör naturligtvis. Det behövs hela tiden finnas pollinatörer.
Just det, det måste alltså flyga in en pollinatör i blomman och flytta pollenkornen från ståndarna till pistillen. Det kan vara bara några millimeter, men någon måste flytta det där. Någon måste göra det, även om blomman har liksom intern befruktning så att säga.
Ja, fastän de genetiska förutsättningarna finns för befruktning så måste det fysiskt ske.
Man måste in och gnugga.
Ja, måste ske en förflyttning av pollen från ståndaren till pistillen. Och därför behöver vi pollinatörerna. Men i alla fall så tänker jag just det här med självfertila frukter och bärsorter. Alltså det finns ganska många sådana också. Man tänker kanske inte på det.
Det är bra med sådana, det är praktiskt.
Absolut, och de är ofta anpassade kanske till lite kallare klimat också. Så vi har ju krusbär till exempel, vi har svarta vinbär, röda vinbär.
Det räcker att ha bara en då, så en röd vinbär eller svart vinbär då, eller krusbär. Det räcker bara en buske, och that's fine.
Ja,
man inte vara orolig.
Det beror på vilken aspekt du menar.
Ja, men just det, om man är orolig för att det skulle behövas en plant någon annanstans sort av krusbär då, så behöver jag inte tänka på det alls, för krusbäret sköter det själv bara det kommer en humla.
Ja, så är det. Men det är så att man får bättre fruktsättning och bättre fruktutveckling, bättre fruktkvalitet om man har flera sorter som då kan korspollinera varandra.
Även om de är självfertila så blir det bättre om det kommer utifrån.
Ja, absolut, så är det. Men som sagt, bor man i villaområde eller om man har koloniträdgårdsområde och så behöver man inte vara så orolig för just den biten. Utan där är det mer viktigt att tänka på att man faktiskt har tillgång till pollinatörer och försöker se till att de finns i så stor mängd som möjligt när det behövs. Vi står ju ut med en mur.
En gul stenmur.
En gul stenmur med massvis med päronsorter.
Jag tycker det är skönt här. Vi står ju mot en väg här och det är väl en söderväg här. Och det är en tegelmur. Det är varmt och skönt här. Finns det fler som gillar det än du och jag?
Ja, absolut. Det är ju det här med lä. Alltså, pollinatörer gillar inte när det blåser. De vill ju gärna ha lä. Och det är bra för växterna också att finnas mot en mur. Många frukt- och bärväxter är ju värmekrävande, alltså särskilt fruktträden då. Och i och med att de växer mot en mur så får de lite mer värme och det gör att de blir bättre utvecklade.
Tack så mycket för idag, Kimmo Rumpunen.
Tack, trevligt.
Det börjar bli dags att runda av. Odla med P1, mitt namn är Gustav Klarin. Ska man köpa humlor också, brukar du göra det?
Nej, jag gör faktiskt inte det, men i yrkesodling så använder man sig av humlor både i växthus när man till exempel odlar jordgubbar och utomhus äpple, så är humlor jättebra att ha. Ett antal humlesamhällen som man kan köpa och sätta ut helt enkelt, och så hjälper de till under blomningsperioden och pollinerar.
Är det bara att gå in på nätet och hitta en leverantör att köpa?
Det finns leverantör på nätet, ja. Det gör det.